Hade jag fått som ämne facit i evangelierna och apostlagärningarna. Man kan säga uppfyllelsen av löftena som vi läser om i Nya testamentet. Nya testamentets budskap är ju att Jesus är Messias, den utlovade frälsningen. Att han uppfyller profeternas löften. Han är den som hela skriften pekar mot på olika sätt. Som genom sitt heliga liv, sitt blod, sin oskyldiga död har vunnit åt oss rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Och därmed har han också avskaffat de gamla förebilderna som pekade fram mot vår frälsning. Så jag tänkte att vi först ska se dels lite på någonting i inledningen i varje evangelium. Och dels någonting kring Jesu död. För att se just hur centralt det är med uppfyllelsen. Att Jesus är Messias. Och sen ska vi gå igenom lite mer kronologiskt. Vi kan se hos Matteus. Petrus var inne på Matteus lektavlan. Vi kan se hur Matteus börjar med att tala om Jesus som Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och sen följer Jesus släkttavla som går till från Abraham och till David, till fångenskapen i Babylon, till Josef, Marias man, hon som födde Jesus. Så Matteus börjar med att tala om att Jesus föds in i Messias släkt. Han föds i rätt släkt. Och sen berättar han i slutet av sitt evangelium om när Jesus dör på korset och ger upp andan. Då brister förhänget i templet i två delar. Matteus 27. Och vi förstår att det fullkomliga offret har nu utförts. Offertjänsten i templet har spelat ut sin roll. Våra synder är sonade. Och vägen in i det allra heligaste är öppen. På liknande sätt ser vi hos Johannes. Efter inledningen så skriver han om när Johannes döparen träder fram. Och han får då fråga vad han säger om sig själv. Och han säger att jag kommer få vittna om någon annan än mig själv. Och så står det att nästa dag när Johannes ser Jesus komma så säger han: se Guds lam som tar bort världens synd. Det är ju honom Johannes kommit för att vittna om. Och han vittnar också om vad Jesus ska göra. Han kommer för att dö som ett lamm för vår synd. Och går vi till Jesu död så berättar evangeliet Johannes att Jesus, när han har dött, så kommer soldaterna och ska ta ner honom. Och de ser att han redan är död. Så de krossar inte hans ben. Och så citerar Johannes från andra Mosebok. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben skulle krossas. Om vi slår upp i andra Mosebok så ser vi att det här citatet är från stadgan om påskalammet. Ni får inte krossa något ben på det. Alltså det som skedde med påskalammet, det var en skuggbild av vad som skulle ske med Kristus. Om påskalammets blod skulle bevara ett hus för fördärvaren så är det en bild för att vi ska förstå vad Kristi blod skulle göra för oss. Guds lam tar bort världens synd. Markus evangelium börjar direkt med Johannes döparens framträdande. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéns land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom. Och de bekände sina synder av honom och döptes av honom i floden Jordan. Så också Johannes framträdande var förutsagt. Och det är en del av den utlovade uppfyllelsen. Han skulle förbereda folket för att ta emot Messias. Det är också en del av Guds frälsningsplan. Att Messias ska förkunnas så att människor tror och tar emot honom. Och vi ser vem han bereder vägen för. Det står att rösten i öknen. Det står om den: bana väg för Herren. Och slår vi upp texten i Jesaja så ser vi att Herren står med versaler. Det är Gud själv, Jahve, som kommer. Och vi kan förstå att han har en härold som ropar ut hans ankomst och förbereder människor att ta emot honom. Det första Markusen berättar om Jesus framträdande, det är om hur Jesus döps av Johannes. Och att himlen då öppnar sig, anden sänker sig över Jesus som en duva och en röst hör från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är ju en väldig kontrast vi ser här. Jesus kommer ut och döps på samma sätt som syndiga människor döps. Och samtidigt får han bekräftelse från himlen att han är Guds älskade son, som fadern gläder sig i. Han är inte som vi som har bedrövat Gud, upptäckt hans brede med våra synder. Så vi ser en beskrivning av hur en oskyldig går in i rollen som skyldig. Vid Jesu död så nämner Markus två saker som bekräftar att Gud nu uppfyller profetiorna. Också Markus talar om hur förhänget i templet brister när Jesus dör. Och strax innan så har Jesus citerat inledningen till den 22 salmen. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, nu uppfylls den salmen och mycket mer därtill. Den oskyldige Guds son är övergiven av Gud. Och det som skilde oss från Gud blir undanröjt. Och officeren som står där och ser hur Jesus ger upp andan, han förstår vad som händer. Den mannen var verkligen Guds son. Om vi går vidare till Lukas så kan vi se redan i första versen att här handlar om händelser som Gud tidigare har förutsagt och som nu får sin fullbordan. Lukas kapitel 1, vers 1. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss. Det är ett medvetet valt ord som understryker att det är Guds hand som varit verksam. Gud har lovat och nu har han uppfyllt. Sen ger Lukas förhistorien både till Johannes och Jesu födelse. Och det är ett kapitel som är mättat med ord om hur Gud uppfyller och fullbordar vad han har lovat. Vi ska se på ängeln Gabriels ord till Maria. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Vi påminns om Guds löften till David och hans efterkommande. Och ser att här kommer uppfyllelsen. Marias son ska vara Guds son. Han ska sitta på Davids tron och vara kung i ett rike som aldrig tar slut. Många förväntade sig att de här löftena till David skulle uppfyllas genom att Messias driver ut romarna ur landet och på det sättet befriar Israel. Men ett jordiskt paradis, det får vi inte förrän vid nyskapelsen av nya himlar och ny jord. Och det kanske Egil kommer att prata om, får vi se. Guds rike som kommer med Jesus, det kommer med en andlig befrielse. Och mot slutet av Lukas evangelium så berättas om två lärjungar som inte har förstått på vilket sätt Messias kommer med befrielsen. De är på vandring 2 dagar efter Jesu korsfästelse. Och de är bedrövade. Och Jesus slår följe med dem, men de känner inte igen honom. Och så får de berätta varför de är bedrövade. Och de berättar vad som har hänt med Jesus. Han var en profet, mäktig i ord och gärna inför Gud och all folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Eller återlösa Israel. Men då har de inte läst ordentligt och tagit till sig vad skriften säger. Den uppståndne Jesus som går bredvid dem, han säger: Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod skrivet om honom i alla skrifterna. De hade haft rätt. Jesus var Messias. Men Messias skulle inte göra det som de förväntade sig. Jesus fick ta dem till skrifterna och visa vad det egentligen står om Messias. Så vi kan se att uppfyllelsen är ett tydligt tema i alla evangelier. Och samtidigt att det kommer på ett oväntat sätt. Jesus går därför tillbaka till skriften för att visa att det oväntade är faktiskt vad som var förutsagt. Och på liknande sätt gör också evangelisterna ibland. Om vi går tillbaka till Matteus släkttavla och ser lite mer noga på den, så kan vi se att den handlar inte bara om att visa att Jesus härstammar från Abraham och David. Matteus nämner 5 kvinnor i släkttavlan. Tamar, Rahab, Rut, Batseba, som inte nämns som namn utan som Urias hustru, och sist Maria. Och Maria är ju den person som är ifrågasatt i den här släkttavlan. Hade hon verkligen varit jungfru när hon födde Jesus? Ja, kristendomens kritiker menade ju att det var inte så. Det fanns rykten som sa något annat. Kunde Messias verkligen ha fötts av en kvinna som det fanns den här typen av rykten kring? Ja, men Matteus besvarar ju den invändningen effektivt utan att ens behöva nämna den. Han kommer in på den indirekt när han talar om Josefs tvivel. Men först kommer släkttavlan. Och ser vi bara på släkttavlan så vet vi att Messias ska ju födas i ett släktträd där David ingår. Så de första 3 kvinnorna, de är givna. Var nu inte Rut ifrågasatt i sin samtid? Hon var en gudfruktig kvinna, men hon var inte israelit. Hon var moabitska. Står det inte i Mose lag, ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling. Och ändå står Rut där, som blir mor till Obed, kung Davids farfar. Eller Tamar, svärdotter till Juda, som vi hörde tidigare idag. Hon hade varit gift med Er, men Er var en ond man, så Herren hade dödat honom. Då ser Juda åt sin son Onan och gifta sig med Tamar. Men också Onan blir dödad av Herren. Så Juda vill inte gifta bort någon mer son till Tamar. Han är rädd att också nästa son kommer att dödas som hans bröder. Så han lurar sin svärdotter. Han lovar ännu en make. Men uppfyller inte löftet. Och Tamar lurar då Juda. Så att hon blir gravid med Juda utan att han vet att det är Tamar som han har varit med. När Matteus skriver Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, så finns ju allt detta i bakgrunden. Om man har läst första Mosebok och känner till historien och sen har frågor om Messias moder verkligen kan vara en kvinna som det sprids rykten om, så ger ju Matteus släkttavla ett tydligt svar. De båda andra kvinnorna som nämns understryker poängen. Rahab hade varit prostituerad när hon tog emot de israelitiska spejarna som kom till Jeriko. Batseba hade varit en annan mans hustru när David först låg med henne. Och sen hade David sett till att hennes make Uria blivit dödad. Att hon omtalas som Urias hustru i släkttavlan, det gör ju att läsaren kan inte missa vad Matteus har i tankarna. Matteus nämner också en händelse i släktträdet. Inte mindre 3 gånger nämner han den. Fångenskapen i Babylonien. Den fångenskap som profeterna hade varnat för. På grund av folkets avfall och ogudaktighet. Och som Gud till slut hade låtit komma över dem när de inte omvände sig. Här handlar det inte bara om enskilda personers synder, utan det är hela folkets trolöshet. Släkttavlan hos Matteus blir ett tydligt tecken på att Messias föds in i en syndig tillvaro. Det blir så mycket mer förunderligt när Matteus citerar orden från profeten Jesaja som bekräftar att Messias ska födas som en jungfru. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Och Matteus översätter så att ingen ska missa innebörden. Det betyder, alltså Immanuel betyder, Gud med oss. Gud kommer till denna syndiga värld, inte för att vara mot oss, inte för att döma oss för våra synder, utan för att vara med oss, för att frälsa oss. Om vi jämför Matteus släkttavla med Lukas, så ser vi att Lukas placerar den först i det tredje kapitlet. Det är en bra bit efter Jesu födelse. Lukas inleder släkttavlan med att säga: Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Och Jesu offentliga framträdande inleds med hans dop. Så släkttavlan står helt riktigt direkt efter Jesu dop. Och den följer med all sannolikhet Marias släkttavla. Lukas ger oss Marias perspektiv. Och Matteus berättar vad Josef har upplevt. Lukas är ju också intresserad av Jesus sanna mänsklighet, som går tillbaka till Marias sida. Och han låter släkttavlan gå tillbaka ända till Adam, alla människors förfader. De sista namnen i släkttavlan lyder: Enos, son till Seth, son till Adam, son till Gud. Och det blir som ett eko av vad vi just har läst vid Jesu dop. Om Guds son: Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus är Guds son, och han ställs här i samband med Adam som Guds son. Jesus är den sanna människan. Efter släkttavlan berättas om hur Jesus frestas av djävulen och hur Jesus står emot frestelserna. Jesus är den Guds son som gjorde det Adam inte gjorde. Lukas har nog lärt av Paulus, som skriver: Adam är en förebild till den som skulle komma. Liksom en endas fall eller till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. När Jesus sen börjar undervisa, så gör han på olika sätt anspråk för att vara uppfyllelsen av skriften. Det första Lukas berättar om efter att Jesus frestas är om Jesus återvänder till Galileen och undervisar i synagogorna, och så kommer han till Nasaret där han vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Han öppnade rullen. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, och genom förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och sen utlägger Jesus texten: Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det är ett budskap för fattiga, för fångna, blinda, förtryckta, för de som behöver nåd. Och Jesus fortsätter med att förklara att det handlar om just nåd. Så hans åhörare kan därför inte ställa några krav på honom att han ska göra underverk, som de har hört han har gjort på andra ställen. Nej, Gud är inte skyldig människan att bevisa sig eller att ge sina gåvor. Inte ens för de som sett Jesus växa upp. Inte ens de kan ställa sådana krav. Jesus jämför med Gamla testamentet, profeterna Elia och Elisa. De hjälpte varsin utlänning trots att det förstås fanns många i Israel som också hade behov och nöd. Och vi ser att Jesu åhörare, de vill inte ha det här budskapet om en fri nåd. De vill kunna ställa villkor på Jesus. De blir så förbittrade över hans förkunnelse att de driver ut honom ur staden för att kasta ner honom från branten av ett berg. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jesus kommer inte med den uppfyllelse som många vill ha. Men han kommer med den som vi behöver. Han kommer inte med den som många förväntade sig. Men han kommer med den uppfyllelse som var förutsagd. Vi kan se detta också när Jesus får frågan om varför hans lärjungar inte fastar. Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker. Jesus sa till dem, ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem. Och då, under de dagarna kommer de att fasta. Och sen ger Jesus en liknelse för dem. Ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna. Och vinet skulle rinna ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. För han säger, det gamla är bäst. Det finns ett motstånd att ändra det man är van vid. Men det nya vinet kommer nu. Och det kan inte rymmas i de gamla formerna. När Jesus kommer med uppfyllelsen så spränger han liksom det gamla. Och när Jesus är närvarande så förändrar det förutsättningarna. Så att man inte längre fastar utan man gläder sig över hans närvaro. Och det illustreras tydligt av nästa stycke hos Lukas, början av kapitel 6. Och Markus har samma följd på händelserna. Det finns inget som tyder på att de här händelserna har ett tidsmässigt samband. Utan det är innehållet som vinner samman dem. När det här skedde är ganska oklart om man läser Lukas och Markus. Utan Lukas skriver, en sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält. Och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna åt. Men några av fariseerna sa, varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Jesus ger då först svar från skriften. Hade inte David och hans män gjort på liknande sätt när de tog skådebröden åt, de bröd som bara prästerna fick äta? Det är alltså inte helt nytt det som Jesus kommer med, utan skrifterna vittnar om liknande saker. Ceremoniella bud kan sättas ur spel genom olika omständigheter. Och Jesus tillägger, människosonen är sabbatens herre. Precis som fastan upphävs genom att brudgummen är hos dem. Så att de istället äter och dricker. Så påverkas också sabbaten av Messias närvaro. Och Matteus återger samma händelse och han utvecklar detta ännu mer. Jesus säger, eller har ni inte läst i lagen? Att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga. Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga. Om templet gjorde prästernas arbete på sabbaten så att de inte var skyldiga till något brott, så innebär Jesu närvaro att hans lärjungar är oskyldiga. Templet är ju egentligen en bild av Jesus. Och Jesus är större än templet. Om Markus och Lukas sätter den här texten i ett sammanhang som talar om hur det nya kommer och ersätter det gamla, så ger Matteus ett sammanhang som visar vad det gamla blir ersatt med. Vi vet ju av andra bibelställen att sabbaten är en bild av den vila vi kommer in i genom tron. Hebreerbrevet skriver, det är vi som tror som går in i vilan. Och lite senare, alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Sammanhanget här i Matteus, det Jesus talar om att han är större än templet och att hans lärjungar därför är oskyldiga, det är att Jesus just har sagt: kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus ger oss den sanna vilan. Han kommer med uppfyllelsen. Han är större än skuldbilden. Jesu verksamhet på sabbaten låg i strid mot de förväntningar som fanns när man såg förebilderna som ett självändamål. Efter denna händelse, när lärjungarna plockar ax på sabbaten, så berättar alla tre synoptiker om hur Jesus är i synagogan på en sabbat och botar en man med förtvinad hand. Och så står det: då gick fariseerna ut och gjorde upp planer för att döda honom. Johannes berättar om ett annat under på en sabbat som leder till konflikt med fariseer. Vi får ju tänka på att det fanns en hel del fariseer som man kunde komma i konflikt med. Johannes berättar om en lam man som låg vid en damm och som Jesus säger åt att ta sin bädd och gå. Men eftersom det var sabbat så blir mannen tillsagd att han inte får bära sin bädd. Mannen hänvisar då till Jesus som har gjort honom frisk. Han som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå. Ja, det är inte så mycket att argumentera mot. Om man är lam och blir botad och personen som botar den säger åt den: ta din bädd och gå, då tar man sin bädd och går. Men de söker i alla fall upp Jesus och han svarar dem: min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig lik Gud. Vi ser hur det hänger samman, Jesu agerande och Jesu anspråk. Hur Jesus relaterar till sabbaten och andra förebilder. Och att han är en större messias än de hade förväntat sig. Han är inte bara en vanlig människa. Han är deras Gud som kommer. Därför kan han vara herre över sabbaten. Han kan säga att om fadern gör på det här sättet så är jag likadant. Men eftersom de inte är beredda på en messias som kommer och förändrar lagen, för de är bara beredda på en enbart mänsklig messias, så blir det en frontalkrock. Trohet för fariseerna innebär att hålla fast vid det gamla. Jesus får argumentera med dem senare i samma kapitel för att visa att trohet, det är att se vad skriften faktiskt säger och att den vittnar om Jesus. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och vidare, tro inte att jag kommer att anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose. Han som ni satt ert hopp till. Hade ni trott Mose, skulle ni tro på mig. För det var om mig han skrev. Och Jesus kommer att hänvisa till Mose för att förklara sitt agerande på sabbaten och att det är helt i linje med vad Mose har skrivit. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig? För att jag har gjort hela människan frisk på en sabbat. Döm inte efter skenet utan döm rätt. Vi ser alltså å ena sidan att det kommer någonting nytt med Jesus. Och samtidigt en tydlig kontinuitet med Moses. Det är just vad uppfyllelsen handlar om. Det är nytt och samtidigt förutsagt. Det är annorlunda och samtidigt helt i linje med vad som tidigare är skrivet. Och att Jesus kommer i konflikt och förkastas, också det är ju förutsatt. Johannes skriver, trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord, Herre, vem trodde vår predikan? Och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. För Jesaja har också sagt, han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom. I sin sista offentliga dialog med fariseerna så visar Jesus ändå att Messias skulle vara mer än enbart människa. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem, vad säger ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom, Davids. Då sa han till dem, hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga, Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han vara Davids son? Ingen kunde svara honom med ett ord. Och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer. Att de inte kunde svara gjorde inte att de ändrade uppfattning. Det var ju också förutsagt och bestämt att Jesus skulle förkastas. Han själv citerade i psalm 118. Har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort detta. Underbart är det i våra ögon. Jesus blir därför förrådd, utlämnad till sina fiender, dömd till döden och förs ut för att avrättas. Och innan Jesus går för att arresteras så citerar han profeten Jesaja. Detta som står skrivet måste uppfyllas av mig. Han blev räknad bland förbrytarna. När Jesus sen förs ut för att korsfästas så hör vi ett eko av detta. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas med honom. Nu räknar evangelisten också Jesus bland förbrytarna. Jesu död, som är så central i världshistorien, är förutsagd i detalj. Och istället för att citera från evangelierna så ska jag citera ett stycke ur den 22 salmen som 1000 år i förväg beskriver Kristus på korset. Den salm som Jesus själv citerar inledningen av när han hänger på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? David skriver där, jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Här beskrivs Kristus på korset och hans omgivning. Han hänger där och törstar. Och han omges av fiender. Han kan se soldaterna som delar Jesu kläder mellan sig. Och sen inte vill skära sönder livklädnaden utan istället kasta lott om den. Här uppfylls skriften. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Där stod en kruka full med ättiksvin. Och de satte en svamp med ättiksvin runt den i såpskäl och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättiksvinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. I och med att skriften uppfylls så fullbordas också frälsningsverket. Inget mer behöver utföras för att vi ska stå rättfärdiga inför Gud. Det är fullbordat. Däremot behöver Kristi verk förkunnas om och om igen för att vi ska föras in och bevaras i tron och trons vila. Och vi ser hur det var för lärjungarna efter Jesu uppståndelse, hur de hade svårt att tro. Också när Jesus står mitt framför dem och visar sina händer och fötter. Det står, han sa till dem, detta är vad jag sa till er med det jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ja, han öppnar deras sinnen så att de ser vad som står. Hjärtat behöver öppnas så att man tror och ser vad Gud faktiskt säger. Och när vi läser detta, att Jesus öppnar deras sinnen så att de förstod skrifterna, då kan vi räkna med att det de fick del av här och som de förstod, det är sånt som vi också får del av genom undervisningen i Nya Testamentet. Både hur evangelisterna anknyter till Gamla Testamentet på olika sätt och när vi läser predikningarna i Apostlagärningarna. Vi ska se hur Jesu uppståndelse förkunnas i apostlagärningarna utifrån profetiorna, framförallt i Saltaren. Paulus berättar i synagogan om hur Gud förberedde Jesu framträdande genom profeternas löften och genom Johannes förkunnelse. Och att Jesus sen framträder och blir oskyldigt avrättad, vilket ju var en uppfyllelse av profeternas ord som läses varje sabbat, säger han. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och Paulus belägger detta på det här sättet. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra psalmen. Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelse. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt ni inte kunde frias från genom Mose lag. Petrus utlägger samma psalm i sin pingstpredikan när han ska visa att Kristus skulle uppstå. David säger om honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Uppfyllelsen av löftena, det leder också till att det gamla är föråldrat. Tempeltjänsten är överflödig när det sanna offerlammet har offrats. Alla förebilder kommer nu i skuggan. Därför kan också Stefanus med viss trovärdighet anklagas. Den här mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Och Stefanus försvarstal, det är ett lysande försvar som ställer saker i dess rätta ljus. Vi kommer ihåg anklagelsen. Han slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Så Stefanus i sitt tal, han bekräftar att han tror på det som är skrivet i lagen. Och han tror att Gud har gett dem landet och platsen. Och samtidigt att det handlar ju inte om landet och platsen utan om något mycket större. Han börjar mot tala om Abraham som fått löfte om landet. Abraham fick ett löfte om landet, men han fick ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd. Men han lovade, Gud lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande. Om nu Abraham, trons fader, själv inte fick äga någonting av landet, vad innebär det egentligen för synen på landet? Ja, Stefanus utvecklar inte detta, men Hebreerbrevet utvecklar tanken. Det står där om Abraham. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Och strax senare, i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka till det. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Sen fortsätter Stefanus att tala om Josef. Som blev såld till slav av sina bröder för att de var avundsjuka på honom. Så att folket kommer till Egypten. Och sen om Mose. Som ju också blev förkastad av folket. Stefanus har här två klara exempel. Han kunde ta många fler. Som visar hur folkets förfäder förkastat den som Gud utvalt. Först Josef, vilket leder till att de kommer till Egypten. Och sen Moses, som Gud kallade för att leda folket ut ur Egypten. Och innan Stefanus kommer till slutsatsen så återvänder han till frågan om platsen och då mer specifikt om templet. David hade ju bett om att få bygga ett tempel åt Gud. Men Stefanus säger, men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller bad för en plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? Templet är alltså inte nödvändigt. Precis som i landet så utvecklar Stefanus inte det här. Men det är tydligt att templet är en förebild på någonting annat. Inte ett självändamål. Sen kommer avslutningen. När Stefanus anknyter till det han har sagt om Josef och särskilt om Moses. Han tillägger nu, finns det någon profet era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Vi ser av Stefanus förkunnelse att det finns mönster i gamla testamentet som också återkommer i det nya. Och vi kan också se hur Jesus många gånger anknyter till mönster i Gamla testamentet. Vi kommer ihåg hur Jakob drömmer om en stege till himlen där änglarna klättrar upp och ner. Och vi kan ju tänka att vi skulle behöva en stege som förenar oss med Gud. För som det är nu så är vi av naturen skilda från Gud. Jesus säger till Natanael att Natanael ska få se himlens änglar stiga upp och ner över människosonen. Så förklarar han på det sättet att han är den sanna stegen till himlen. Vi är skilda från Gud, men genom Jesus förenas vi med himlens Gud. På liknande sätt med mycket annat. Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Eller jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Vi ska avsluta med att se på när Jesus talar med Nikodemus. Han anknyter då till en berättelse, en händelse som återberättas ganska kort i 4:e Mosebok. Det står så här. De bröt upp, alltså folket som hade förts ut från Egypten. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Vi människor är i en motsvarande situation som israeliterna i öknen. Vi har syndat, vi har dragit över oss Guds vrede och dom. Och Jesus jämför sig nu med kopparormen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd så att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och skriften vittnar på otaliga sätt om denna frälsning. Amen.